lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
På vår vandring Vägen genom Bibeln har vi nu kommit till Lukas evangeliets 17:e kapitel. Där Jesus starkt varnar sina lärjungar och talar om hur allvarligt det är att vara orsak till att andra faller i synd. Att genom ord och handling vara orsak till att någon förs bort från livet i ljuset. Vi läser Lukas kapitel 17, verserna 1 och 2. Han sade till sina lärjungar: det är oundvikligt att förförelserna kommer, men ve den genom vilken det kommer. Det vore bättre för honom att ha sänkts i havet med en kvarnsten om halsen än att kunna förleda en enda av dessa små. Detta är fruktansvärt stark kost, om vi verkligen lägger märke till vad Jesus faktiskt säger här i klartext. Och helt ärligt måste jag säga att jag föredrar att vara vilken som helst annan person istället för någon som langar sprit eller säljer narkotika till de unga idag. Men denna text är inte allvarlig bara för sådana. Men Jesu ord är högst allvarliga för alla som lever ett liv utan Gud och genom sitt liv får andra att följa i deras spår. Att själv hamna i helvetet är en sak. Men tänk att kanske måste möta en son eller dotter där som säger: jag är här därför att jag följde i dina spår. Det är det värsta som kan hända en människa. Vi läser verserna 3-6. Ta er i akt. Om din broder gör orätt, så tillrättavisa honom. Och om han ångrar sig, så förlåt honom. Även om han gör orätt mot dig 7 gånger om dagen och 7 gånger kommer tillbaka och säger: jag ångrar mig, så ska du förlåta honom. Apostlarna sade till Herren: ge oss större tro. Herren svarade: om ni hade tro så stor som ett senapskorn, skulle ni kunna säga till mullbärsträdet där: dra dig själv upp med rötterna och plantera dig i havet, och det skulle lyda er. Med andra ord, lärjungarna skulle alltid vara redo att förlåta. Han säger inte att den som förolämpar inte ska tillrättavisas, men han säger att han ska göras uppmärksam på vad han har gjort. Men när han uppriktigt ångrar ska han få förlåtelse, även om han försyndar sig om och om igen. Och så möts vi av ett nytt, mycket starkt uttalande från Jesus. Det finns några som talar om Jesus endast som den milda Jesus. Men om du läser några av de här avsnitten så kommer du att upptäcka att han inte alltid var så mild. Han var tålmodig och mild mot barnen, men inte mot dem som trakasserade och hindrade barnen. Vi läser verserna 7-9. Om ni har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger ni då till honom när han kommer hem från ägorna: gå genast och slå dig ner vid bordet. Nej, ni säger: gör i ordning maten åt mig, fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker. Sedan kan du själv äta och dricka. Inte får tjänaren något tack för att han gör vad han är ålagd. Låt mig praktiskt tillämpa den här versen. För det finns människor som tror att om de försöker leva efter bergspredikan och är goda grannar och försöker älska sina medmänniskor, så ska Gud en dag klappa dem på axeln och säga: du är en snäll människa. Du har förtjänat att komma till himlen. Om du håller alla bud och praktiserar bergspredikan, vilket du verkligen inte kan. Men om du än klarade det, så hade du bara gjort vad du förväntats göra. Du inbillar dig väl inte att du kan bli frälst på grund av det. Människan måste inse att frälsningen är en gåva. Du kan inte förtjäna den genom ditt arbete eller din strävan. Det är din plikt att hålla Guds bud. Och vi läser verserna 10 till och med 19. På samma sätt är det med er. När ni har gjort allt som åligger er, ska ni säga: vi är odugliga tjänare. Vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra. Under sin vandring mot Jerusalem följde han gränsen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom 10 spetälska mot honom. De stannade på avstånd och ropade: Jesus, mästare, förbarma dig över oss. Då sade han till dem: gå och visa upp er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. En av dem vände tillbaka när han såg att han blivit frisk. Med hög röst prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade: var är de 9 andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära? Och han sade till mannen: stig upp och gå, din tro har hjälpt dig. Kom ihåg att Jesus nu är på väg till Jerusalem och korset. Jesus botade 10 spetälska, men endast en återvände för att tacka honom för vad han gjort. Och då gjorde Jesus något mer för denne man som ärade Gud. Han förlät honom hans synder. De 9 andra blev botade, men den 10:e blev mer än det, för han blev frälst. Tacksamhet borde känneteckna den kristnes hjärta. Varför går du till Guds hus på söndag? För du gör väl det? Går du för att tillbedja Gud och tacka honom för all hans godhet emot dig och alla hans välgärningar? En del av vår gudstjänst är att tacka honom. En av de få ting vi kan ge honom är just vår tack och vår tillbedjan. Det är så underbart att bara få tacka Gud. Och skriften säger i Filipperbrevet 4, vers 6, att när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Och Kolosserbrevet 4, vers 2 säger: var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse. Och den som har fått öppnade ögon och sett in i evangeliets hemlighet har all orsak att vara tacksam.
Tack Gud för ljusa morgonstunder, tack Gud för varje nyfödd dag, Herre för alla livets under, ödmjuk tackar jag. Tack Gud för alla goda vänner, tack Gud för din förlåtelse, Herre, om människor så åt mig bränner, hjälp mig för den be. Tack Gud för sorg som fostran giver, tack Gud för varje vänlighet, Herre, din kärlek gränslös bliver i all evighet.
Vi läser Lukas kapitel 17, verserna 20 och 21. Tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarar han: Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga: här är det, eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Det kunde också vara översatt, Guds rike är mitt ibland er. Jesus säger att Guds rike är inne i alla dem som har del i detta rike. Och därmed har Jesus, genom samarien som trodde till frälsning, givit ett svar på farisens fråga. Johannes döparen förkunnade Guds rike, och Jesus förkunnade det i ännu starkare grad. Och han varnar nu fariseerna för att riket kan komma på ett sådant sätt som de inte hade väntat eller förutsett. Man kan inte se det med sina ögon. Det vill säga, det kommer inte med en yttre glans och prakt och världslig makt. Och så går han vidare och varnar lärjungarna att inte låta sig bedras när det gäller Jesu återkomst. Verserna 22 och 23. Till lärjungarna sade han: det ska komma en tid då ni längtar efter att få uppleva en enda av människosonens dagar, men inte få det. Man ska säga till er: där är han, eller här är han. Spring inte dit det pekar. Rusa inte efter dem. När Messias kom första gången kände de inte igen honom, därför att de väntade en erövrare som skulle befria dem från den romerska ockupationsmakten. Istället föddes han som ett barn i ett stall och levde förnedrad. Och förnedringen skulle gå så långt som till att dö på korset mellan två rövare. Men när han kommer igen blir det inte i ringhet, men i ära, i makt och härlighet. Och hela himlen ska vara upplyst från horisont till horisont. Det skall i ett ögonblick bli uppenbart för alla. Och vi läser verserna 24 och 25. Ty liksom blixten flammar till och lyser upp himlen från horisont till horisont, så ska människosonen visa sig på sin dag. Men först måste han lida mycket och förkastas av detta släkte. Korset är Guds fullkomliga frälsningsplan. Och för vart steg Jesus nu tar, så närmar han sig Jerusalem och korset. Vi läser i Lukas 17, vers 26. Som det var i Noas dagar, så ska det bli under människosonens dagar. Hur var det i Noas dagar? Vad var det som kännetecknade den tiden? Jo, vers 27 säger: folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom över dem och gjorde slut på dem alla. Äta och dricka måste man ju göra för att leva. Och äktenskapet är ju instiftat av Gud. Varför nämner Jesus då dessa saker? Noas generation levde som om det inte fanns någon Gud, trots att domen med hast närmade sig. Idag är hållningen till frosseri och till äktenskapsbrott ett starkt vittnesbörd om en generation som förkastat Gud och som lever som om det inte skulle bli någon dom, fastän alla tidstecken säger att klockan är mer än 5:05. Verserna 28 och 29. Eller som på Lots tid. Folk åt och drack, köpte, sålde, planterade och byggde. Men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himmelen och gjorde slut på dem alla. Det är väl värt att lägga märke till vad Jesus säger om denna händelse. Lot är så helt annorlunda än Noa, och ändå finns här likheter. Ingen i Sodom var orolig eller förberedde sig på att lämna staden. Handeln gick som vanligt. Folket i Sodom byggde tryggt vidare, trots att Lot sagt att domen närmade sig. De kunde helt enkelt inte tro det. Likadant blir det den dagen då människosonen uppenbaras, säger Jesus. Ja, då blir det mer än en som kommer att konfronteras med sitt livs största överraskning. Därför varnar Jesus och säger i vers 32, kom ihåg Lots hustru. I första Mosebok 19 står det, då nu solen hade gått upp över jorden och Lot kom till Soar, lät Herren svavel och eld regna från himmelen, från Herren, över Sodom och Gomorra. Och han omstörtade dessa städer med hela slätten och alla dem som bodde i städerna och det som växte på marken. Och Lots hustru, som följde efter honom, såg sig tillbaka. Då blev hon en saltstod. Lots hustru hade sina skatter och sin glädje i Sodom. Och där vår skatt är, där kommer också vårt hjärta att vara och vår evighet. Kom ihåg Lots hustru, sa Jesus. Och därefter uttalar han denna paradox som vi möter i vers 33. Den som försöker bevara sitt liv ska mista det, men den som mister det ska rädda det. Jesus säger till lärjungarna att självlivets korsfästelse, det vill säga att förneka sig själv, ta sitt kors upp och följa honom, det var livets väg. Den som böjer av från den vägen för att slippa svårigheter eller förföljelse, för att bärga sitt liv, han ska mista det. Men den som för Jesus skull går korsets väg, han ska bärga sitt liv. Och det handlar om det liv som verkligen är värt att kalla liv. Och vi läser 34 till och med 37. Jag säger er, den natten ligger två män i samma bädd. Den ena ska tas med och den andra ska lämnas kvar. Två kvinnor mal tillsammans, den ena ska tas med och den andra lämnas kvar. De frågade honom, var blir det, Herre? Han svarade, där liket ligger, där samlas gamarna. Precis som gamarna samlar sig där de döda kropparna ligger, så ska straffdomarnas gamar komma dit där den andliga döden och förruttnelsen tagit överhand. Och straffdomen kom också över Jerusalem när deras syndamått var fullt. Och så har det senare gått med många andra folk, bland annat Sodom och Gomorra. Men detta ord i dess egentliga och fulla mening, det ska fullbordas då den stora straffdomen kommer, som omtalas i Petrus andra brev, kapitel 3, verserna 9 och 10. Det är inte så som många menar, att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv. Den dagen ska himlarna försvinna med dån, himlakropparna upplösas i eld, och jorden och allt som människan gjort där förgås. Himmel och jord ska brinna, höjder och berg försvinna, men den som tror ska finna löftena, det står kvar. Och därmed har vi kommit till kapitel 18 i Lukas evangeliet. Kapitel 18 inleds med en liknelse som Jesus berättar för dem för att lära dem att alltid be och inte ge upp. Men innan vi ser på liknelsen om änkan och domaren vill jag säga några ord om Jesu person. Jag tror att han var Gud, uppenbarad i mänsklig gestalt. Och jag tror inte att han var mindre Gud därför att han var människa. Och å andra sidan tror jag inte att han var mera människa därför att han var Gud. Han var en fullkomlig människa, en verklig människa. Och du och jag skulle ha trivts tillsammans med honom. Det hade varit ett verkligt privilegium att vandra och leva i hans sällskap och höra hans varma skratt. Tyvärr har jag aldrig sett ett enda konstverk där Jesus skrattar. Men jag tror att han skrattade många gånger, liksom han grät många gånger och ofta kämpade i bön. Han var människa, sann människa. Tillsammans med honom skulle du ha haft ditt livs bästa tid. Långt ifrån alltid lätt, men alltid rikt. Och när han berättade liknelsen vi strax ska läsa, så tror jag att det var många som log en smula. Lukas 18, vers 1. Han gav dem en liknelse för att lära dem alltid be och inte ge upp. Kapitel 17 avslutades med att Jesus undervisade om den yttersta tiden och om det faktum att han ska komma igen. Och han sammanliknade den sista tiden med Noas tid. Det skulle bli svåra tider som inte skulle befrämja den kristna tron. Han talar om ett liv i tro, i en tid där allt försöker kväva tron. Och därför är detta så relevant i vår tid. Vi lever i den tid han här talar om, då många grips av fruktan och missmod och trötthet. Och liknelsen om änkan och domaren gäller i högsta grad den tid i vilken vi nu lever. Lägg märke till att han berättar denna liknelse för att lära dem alltid be och inte ge upp. Han ger två alternativ för varje människa som lever i en svår tid. Och du och jag måste göra en av delarna. Du måste bestämma dig för vad du vill göra. Människorna i en tid full av svårigheter kommer antingen att ge upp eller också att be. Det blir antingen en tid av fruktan eller en bönens tid. Som en liten flicka sa i februari 1995 i krigets Jugoslavien: när jag är så rädd att mina knän vacklar, då böjer jag dem i bön till Gud. I första Thessalonikerbrevets femte kapitel står det i vers 17 och 18: be ständigt och tacka Gud hela tiden. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus. Det betyder inte att man dag och natt går på bönemöte, men bön är en livshållning, en attityd, ett sätt att leva. Det är mera ett sätt att leva än en läpparnas aktivitet. Kom ihåg att Paulus sa till församlingen i Rom i Romarbrevet 8: på samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för det heliga så som Gud vill. Det vill säga, det kan inte alltid kläs i våra ord. Och många gånger saknar vi ord att be med, men vi ber lika väl. Det handlar om att leva trons liv i Kristus, så att vi är i oavbruten kontakt och gemenskap med den levande Gud. I studiet av Guds ord och i stillheten får vi också del i bönens ande, som drar vårt hjärta in i en ständigt närmare gemenskap med Gud. Ordet som är översatt med ge upp kunde också översättas modlös. Det vill säga, om bönhörelsen dröjer, ska vi inte mista modet och tro att vår bön är förgäves. I Johannes kapitel 9 och vers 4 står det: medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer, då ingen kan arbeta. När bonden ber om en god skörd, så förblir han inte på sina knän tills vetet har vuxit upp. Men efter att ha lagt saken fram inför Gud, så plöjer han och utför såningsarbetet. Det är sann bön och sann tro. Och i Johannes 6:27 står det: arbeta inte för den föda som är förgänglig, utan för den föda som består och skänker evigt liv och som människosonen ska ge er. Ty på honom har fadern, Gud själv, satt sitt sigill. Och i den 66:e saltarsalmens 20:e vers: lovad vare Gud som inte har förkastat min bön eller vänt ifrån mig sin nåd. Och saltaren 69:14: men jag kommer med min bön till dig, Herre, i behaglig tid, genom din stora nåd, o Gud. Svara mig i din frälsande trofasthet. Jesus gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och att inte ge upp. Läs de 8 första verserna i Lukas 18 och meditera över de orden tills vi i vårt nästa program ska se på det avsnittet. Jag säger tack för den här gången och på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368, Stockholm.